Äntligen, då är det dags igen. Det är Modda i Sportbladets poddfabrik. Och vi har ju lite bytt koncept till vårterminen 2020. Och vi kör inte med någon fast tredje partner i den här podden, utan vi bjuder in en gäst. Idag har vi vår för detta kollega Johan Garpenlöv här. Välkommen.
Tackar, tackar.
Du saknar oss. Du jobbade här under 3-4 år.
Ja, lite grann när jag kom upp här. Jag kände, ja, nu har ni flyttat förresten. Förra gången jag var här, då var ni på andra sidan huset. Nu med god utsikt här. Mycket trevligare lokaler. Så att, nej, men jag känner mig hemma här.
Och Abris, du kommer från en ledig helg och måste vara toktaggad nu.
Ja, lite risk för övertändning är det här. Men jag ska försöka nu vara så här lugn och cool som jag kan vara ibland.
Det var ju en intressant nyhetsvecka här förra veckan med Kovacs debut Örebro och så vidare. Kunde du hålla från hockeyn i helgen? Eller sitter du inte och tjuvkollar på mobilen och sådär?
Nej, jag satt och kollade matcherna faktiskt i lördag. Så i alla fall kvällsmatcherna.
Okej, vilken match var du gick igång mest på?
Ja, men det var väl lite händelse där i Brynäs Luleå. Det var väl den jag tittade mest på också faktiskt, ska jag väl erkänna.
Mikael Tellqvist gick igång där på.
Ja, väldigt.
Några påkörningar
där. Ja, det blir sådär, det är sådana riktiga fundamentalister målvakterna nu liksom. Det skulle ju vara flera veckors avstängning för det där, va? Jag tyckte inte att det var någonting.
Var det något snack efteråt på tvn där om de där... Nej,
jag
inte direkt.
Jag kommer inte ihåg faktiskt om det var det. Jag vet inte, jag tror inte att det var så mycket snack om det då. Jag var inte med så mycket efter snacket där heller, utan stängde av. Men det var ju, ja, nej, det är ju, vill man vara snäll kan man ju säga att det är ett stort engagemang runt händelser och särlag. Och vill man vara lite mer negativ kan man säga att det är ett jäkla kackel.
Du Garpen, djupare fråga. Hur går det för dig? Du har ju en speciell situation med din mor där som är sjuk.
Ja, nej, men hon har ju Alzheimer och hennes, vad ska man säga, det går, ja, det blir inte bättre. Det blir sämre och sämre här hela tiden. Men just nu så är hon i en liten down-period. Hon ligger och sover mest. Så man, när man är där så får man prata med henne, en sovande person. Så att, men de tar hand om henne bra och vi är där och hälsar på och ja, är närvarande så mycket som vi bara kan.
Hur hanterar man det där liksom? Det är typ av förstadiet, ett sorgarbete som du går igenom.
Ja, det är ju det. Man påminns ju varje gång när man åker dit ordentligt naturligtvis, när man ser henne ligga där och då snör ju naturligtvis tankarna igång och så vidare. Men jag tycker vi som familj pratar om det väldigt mycket vidare och är närvarande så mycket som vi bara kan. Och min pappa tar ju ett jätteansvar där och är där i stort sett varje dag och sitter bredvid henne och ser till att allting flyter på som det ska göra.
Ja, jag hoppas det går bra och hoppas att det blir en fin vår för er. Jag förstår att det är arbetsamt. Vi ska starta och prata om Tre Kronor, vårt landslag, vårt framgångsrika landslag. Du är ju högste sportligt ansvarig för landslaget från och med i våras, som man kallar det för då. Du har ju nått till din liksom drömtjänst nu, kan man säga så?
Ja, naturligtvis. Jag är jättestolt att jag får leda vårt finaste landslag som vi har i svensk ishockey och fått den förmånen att göra det också, naturligtvis. Kanske inte riktigt var när jag började ge mig in i det här med tränaryrket och jobba som assisterande, så var väl inte riktigt det jag tänkte på. Men sen så hamnade jag i en situation där när Rickard skulle sluta, jag fick frågan och jag funderade ganska länge på om jag var mogen och om jag ville göra det här, och jag kom fram till att jag var mogen och att jag ville prova på och göra det här, och det har jag inte ångrat.
Vad gör en förbundskapten då, förutom att leda landslaget vid Eurohockey-tourturneringarna och VM? Vad 70-80% av den övriga tiden, vad lägger du energi på då?
Jag brukar säga det, vi står på tre ben kan man väl säga. Den första delen och den viktigaste delen är ju precis som du var inne på, det är ju hockeydelen, Tre Kronor och de turneringarna vi har, laguttagningarna kring det, scoutingen kring det, och sen blir det ju VM då som är liksom examen för oss varje år. Sen har vi ju en ambassadördel där vi är ute och prata med företag, ambassadör för hockeyn i stort i Sverige. Och sen så har vi en utbildningsdel där vi sitter och är med i utbildningsfrågor. Vi deltar på utbildningar och försöker utveckla den hela tiden. Och det är det som är jobbet för mig.
Jag vet att Abis, du har ju synpunkter på det här med djurhockeytor. Hur skulle du lägga upp det framöver? Tycker du att det är ett stort folkligt engagemang runt de här landslagsturneringarna som är nu Karjala? Vi har Channel One Cup, vi har det som heter Sweden Hockey Games förut i... vem är det som är huvudsponsor den här säsongen?
Beijer Hockey Games.
Precis, nu har vi en turnering i Tjeckien och sen är det VM. Vad säger du om det här upplägget?
Nej, men jag har ju varit inne på det tidigare att jag tycker att det är för många turneringar. Och det visar väl också att det är ofta tufft att sälja ut det här på hemmaplan också. Till och med till Sveriges matcher. Jag tycker inte att det blir det där riktiga draget. Och mitt förslag har ju varit att man ska halvera dem. Att man kör varannat år i Sverige och Finland, varannat år i Ryssland och Tjeckien exempelvis. För att få ner antalet. Den känslan har förstärkts också av att allt färre spelare från Europa kommer med i VM-laget också. Och jag tycker att det blir lite för mycket tid och turneringar för att testa spelare internationellt.
Mm. Vad de här turneringarna, vad vill få ut av dem?
Nej, men jag tycker att de här turneringarna naturligtvis är jätteviktiga, både för oss i ledarstaben som får möjlighet att jobba ihop vårt ledarteam, hur vi jobbar i och kring och runt matcher, träningar och så vidare. Sen är det ju, som jag ser det, hockeyn, man kan ju tycka att SHL är stor i Sverige, men till Kronor som lag är ju hela Sveriges lag. Och det är promota hockeyn stort i Sverige för nytillskott, gör folk intresserade som kanske inte hejar på någon lag i SHL eller något annat lag, de hejar på till Kronor och tittar på till Kronor, som gör att vi uppmärksammas i Sverige. Internationellt så tror jag, om du går ut i Europa och frågar om de vet vad Sveriges landslag i Tre Kronor är, eller om du frågar om Djurgården eller Frölunda eller Malmö, så tror jag att de vet vad Tre Kronor är och inte de andra lagen. Så att det är ett sätt att marknadsföra svensk ishockey internationellt på ett helt annat sätt än vad man gör annars. Och det handlar också om sprida hockeyn i Europa och behålla vår plats som sport här. Så att jag tycker att de här turneringarna är jätteviktiga i det fallet.
Om man ser till de senaste VM-turneringarna så har det ju varit väldigt få spelare från Europa. Hur gör man för att motivera de här bästa SHL och KHL att de ska ställa upp de här turneringarna?
Vi behöver inte motivera dem, och det är det här som vi fightas med hela tiden, att det känns som att det är en media grej. Alla hockeyspelare i Europa vill vara med, det är inga som tackar nej, och det är det här som jag försöker säga till alla runt omkring också, att det är ett jäkla tryck. När man får frågan tackar man ja, man tycker det är förbannat kul att kliva upp en eller två nivåer och spela en hockey på en helt annan nivå.
Att utmana sig själv.
Att utmana sig själv, att tävla på en annan nivå, att möta liksom de bästa i de andra länderna som finns tillgängliga naturligtvis i Europa. Så att för mig är det en fråga som jag tror media mer pratar om än vad vi inom hockeyvärlden pratar om.
Kanske är så, Abris. Jag ser ibland de här Eurohockey-tour som någon typ av försäsong eller kvalmatcher till VM, att man ska på något sätt spela in sig i VM-truppen då, men det kanske vi som fokuserar alltså, fel.
Sen har jag väl sagt att jag har inga problem att förstå att Garpenlöv och spelarna tycker att det är jättebra. Det har jag full förståelse för, och det skulle jag tycka också med förbundskapten eller spelare. Men om man ser ett lite större perspektiv som jag försöker göra nu, så tycker jag inte att intresset liksom motsvarar att man spelar så många turneringar. Vi har varit på Eurohockey-turneringar eller matcher i Örebro, och det har varit i Västerås. Jag vet inte, alla ställen har varit på liksom ishallar.
Leksand senast där.
Ja, 4-5 tusen åskådare. Liksom. Och då tycker jag det blir inte det här. Jag skulle vilja ha det här liksom, festen och draget i Globen liksom, och fullt där. Och hellre tar det varannat år, och så ska de bästa vara med. Som det nu också som är lite så.
Men de bästa är väl med nu?
Ja, men KL-klubbarna stoppar ju. Någon turnering de stoppar till, så är det ju oftast Beijer, för då ligger deras slutspel precis. De kan inte värva in spelare för att deras transferfönster är stängt och deras slutspel ska igång. Va? Så att de är ju livrädda för att släppa iväg spelare som det minsta lilla frågetecken. Nej. Och det tycker jag också blir ett lite löjets skimmer över turneringen.
Är det så i år också, 2020, att vi inte får med de bästa från KHL? Eller vad har du för... Nu spelar vi in det här måndag och ni har presskonferens på onsdag och så vidare. Hur Får du inte ta med dem de godbitarna från KHL?
Det har vi inte tagit ut truppen än, så jag kan inte kommentera på det som kommer, men jag kan ju kommentera på det som har varit, och då har det ju varit som Abri säger, att vissa KHL-lag har sagt nej till sina spelare, och det man gör är att man försöker runda det här, att man skriver på releaserna som skickas ut, och sen så går man till spelaren och säger att vi vill inte att du åker, och då är det ju tufft för spelaren att åka naturligtvis. Nu vet jag att de här länderna som är med Hockey Euro Tour pratar internt om att ha tillgänglighet till alla de bästa spelarna, att klubbarna ska ställa upp på det här och att man ska få plocka ut de bästa spelarna. Så vi får se vad som händer här och, när vi tar ut truppen, om vi får med alla spelare som vi vill ha med. Men det är ju, jag förstår, självklart så ska vi ju på de internationella breaken ha tillgång till alla de bästa spelarna. Utan att klubbar sätter käppar i hjulen.
Mm. Och där har du ju även COL också som är inne och klampar lite på landslagssamlingen också. Det är det jag menar, att det är bättre att göra det ordentligt två gånger om året än att det är halvdant fyra gånger om året, tycker jag då. Sen vet jag också att det är en annan, att det finns andra mekanismer med sponsorer, avtal och det ena med det andra. Så med mitt förslag i alla fall, om du frågar mig rakt ut, det är att man halverar dem och så kör man två turneringar varje år istället för fyra.
Men den stora frågan är ju, varför spelas det matcher på internationella breaken? Det är ju för mig en gåta, och det är inget nytt där, utan det har ju varit jättemånga år.
Och det är det Champions Hockey League-finalen då?
Ja, Champions Hockey League spelas på internationella breaken. KL har ju gjort det bättre nu. Nu spelar man på måndagar, men det är fortfarande på landslagsveckan. Och jag har så svårt att förstå det här, när andra idrotter klarar av att ha, när de väl har break så har de break. Mm. Och för mig är det en icke-fråga, men tydligen så inom hockeyn så har man så händer det ändå.
Det är väl att KHL en maktfaktor också, att internationella hockeyförbundet kanske lite svårt att mäta sig med eller gå upp mot dem.
Kan fotbollen enas i hela världen om att stänga ner och ingenting spelas, varför ska inte hockeyn klara av det? För det finns ju lag och ligor i fotbollen som är rätt mäktiga.
Men jag tror att fotbollen ändå har liksom byggt en kultur där det är mer viktiga matcher. Det är EM-kval eller VM-kval oftast. Ibland är det i träningslandskamper också, men det är ju inte lika många. Här känns det ganska mycket som, även om man har gjort en turnering i turneringen av det här Eurohockey, så känns det ju ändå inte som att man biter på naglarna i Tjeckens sista turnering vem som ska vinna Eurohockey. Det gör man ju inte, utan man ser det bara som en uppkörning inför VM. Så jag tror att fotbollen har varit lite bättre på att skapa intressanta och heta matcher, och då tror jag också att det är lättare att skapa en acceptans för att alla gör uppehåll.
Och jag tror inte det. Jag tror att det är en mediafråga, att man på något sätt vill se det på det sättet. Och tittar man på fotbollen så har de break som, med matcher som är om man nu ska säga ointressant också, så att det, om man vill dra det dit, jag tycker att alla break där man samlar de bästa spelarna och spelar matcher, så är det intressant. Och det är för mig, jag tycker det är jättekonstigt att man inte tycker det naturligtvis.
Vi får se vad det blir för trupp då, om de bästa kommer med. Hur den här säsongen då, 6 matcher hittills, 6 landskamper, 2 segrar. Det är väl ett okej facit, kan man säga så? Eller normalt facit också då?
Ja, och alltså tittar du, om du räknar som du gör antal matcher och vinster, så är det väl ingen bra facit. Vi har vunnit 2-6. Men så funkar det ju inte riktigt, i och med att det är en turnering med ett lag och sen så är det en ny turnering med ett lag. Och första turneringen kom vi sist i och andra turneringen vann vi. Och det är lite det de här turneringarna går ut på, att man plockar ut ett nytt lag inför varje turnering. Man har 3 matcher på sig att antingen vinna eller komma 2 eller 3 eller 4 i turneringen. Så att för mig är det inställningen, som jag säger vid varje samling, är att vi ska vinna alla 3 matcher naturligtvis. Och nu har vi blivit bättre. Första turneringen, som jag sa, där, även om jag tycker att både lördagen och söndagen, och speciellt då söndagen i första turneringen, borde vi ha vunnit matchen med tanke på hur spelet var. Men gjorde det inte. Andra turneringen så lyckades vi vinna 2-3, så att det vart naturligtvis bättre.
Hur är nivån då på vi har, Sverige skickar väldigt många spelare till Nordamerika. Jag tror att du brukar ha ganska bra koll på det. Det är 130 spelare vi har i Nordamerika.
Ja, jag tror jag brukar räkna på det där, men jag gissar att det är 140 plus. Vi hade över 150 med kontrakt. Nu har en del lånats tillbaka i och för sig, men jag ska 140 plus.
Ja. Innebär det att vi är tuffare än de andra länderna här i Europa att få ihop ett riktigt bra landslag?
Nej men det är ju klart att det blir, om vi har 140 spelare där borta och Finland har 50-60 spelare, så är det ju klart att de har fler spelare hemma som kanske spelar i KHL eller NLA eller i sin egen liga och välja mellan. Men sen kan man ju vända på och säga att vi gör någonting väldigt, väldigt bra i Sverige och utbildar alla de här duktiga spelarna, och det görs ju ut i landet. Och det är en motivationsfaktor för att börja spela ishockey också, att det finns den möjligheten och man ser att det går att göra den här resan. Men det går inte att sticka under stolen med att det tunnas ut i Europa under säsong. Skulle vi ta hem alla de här spelarna, så skulle vårt landslag naturligtvis vara lite mer spetsigt.
Mm. Jag träffade dig efter en landskamp i Leksand här i höstas, och då pratade vi lite om det här spelet som är SHL kontra spelet som är internationellt. Kan du beskriva lite skillnaden där och vad det som gör att en kanske duktig SHL-spelare har lite svårare att komma in i landslagshockeyn?
I SHL nu så har man ju under ganska många år, kanske en 10-årsperiod, spelat en presshockey, att man sätter press på motståndarna, och det gör man egentligen utan, det är en tanke men ändå inte, utan vad jag försöker säga med det är att man sätter press med två forwards och de går alltid, det spelar ingen roll vad som händer.
Man går upp högt och forecheckar.
Absolut, man sätter press långt nedan förlängda mållinjen och man går varje gång och man oroar sig inte för vad som kan hända. Internationellt, om du gör det, så är det chansen att du blir överspelad mycket, mycket större, och då lämnar du naturligtvis luckor för 3-mot-2 och 2-mot-1 situationer som i sin tur med skickliga spelare kan hamna i eget mål. Internationellt måste du läsa spelet mer än vad du gör, eller så som spelet spelas i SHL just nu. Och det innebär att man måste ha lite mer spelskickliga spelare. Och sen är det en man-man-situation som ser annorlunda ut internationellt. Att när du väl har pucken så måste du kunna hantera din man-man-situation både med och utan puck. Och med det menar jag, om du har pucken, att du måste kunna skydda den, ha kvar pucken. Och utan puck så måste du få fast pucken eller ta pucken från den motståndaren du är med. Och det ser annorlunda ut internationellt än vad det gör nationellt. Och det är de två stora delarna skulle jag vilja säga.
Blir det samma sak på VM, men då fyller vi på NHL-spelare med en helt annan kompetens och kunskap.
Ja, det är den skickligheten höjs ju hela tiden när du får in bättre spelare. Och med bättre spelare klarar de av att göra mera saker naturligtvis i högre fart. Och det som höjs mest är ju spelet med puck. Och det är passningar, mottagningar, att kunna göra någonting själv en mot en situation. Det är det som alltid höjs när du har skickliga spelare.
Mm. Vad kan hända där, Abis, då? Tror du SHL om något år spelar någon annan typ av hockey, eller kommer det mer bara bli jobba hårt och åka ner motståndaren?
Ja, men det SHL har till sin fördel är att man har ju spelarna varje dag, och det innebär att man kan ju nöta på ett spelsystem som sitter väldigt mycket i ryggmärgen och som nästan utförs maskinellt. Så att det är väl lite det vi har sett här. Det är ju svårare när du samlar ihop ett landslag, för då är det inte lika vältajmad och lika kuggar inte i på samma sätt heller, och då blir det ju hårdare straffad om du, som Garpen inne på då, går fram med två spelare och går lite bom då. Så att SHL har blivit väldigt taktisk liga, eller har blivit, det har väl kanske varit om man tittar på Lasse Falk och den tiden också, men alltså jag tror väl att, jag hävdar ju det, att ledarstaben är ju det viktigaste vi har i SHL nu, det är viktigare än spelartrupperna, för att jag tycker de är ganska likvärdiga och lagen ungefär samma spelarbudgetar och sådär, så att det handlar mer om vad ledarna får ut av det där materialet, och där är ju taktiken en väldigt stor del, och jag tror att vi kommer att fortsätta se det, framförallt så länge vi exporterar så enormt många spelare, så blir det ju också att vi har ju inte de här spelarna som gör den här stora skillnaden kvar heller, och då blir ju ledarskapet än viktigare.
Hur ser det ut i Schweiz då, och KHL och Finland, och jag vet inte om ni är nere till Tjeckien någonting då, men vi har ju inga svenskar där. Och.
Nej, men i KHL är det lite mer defensiv liga. Där,
man står i mittzon och vickar på rumpan.
Ja, man är inte lika aggressiv i spelet utan puck, pratar vi nu. Där är det lite mer styrspel, man backar hem lite mer, man sätter inte lika hård press som man gör i SHL. I Schweiz är det en blandning. Där är det ju skillnad på, ganska stor skillnad i många lag mellan den första kedjan och deras fjärde kedja. Men där är lite mera GSG, om jag säger så. Man kör på lite mer.
Även, GSG?
Ja, går det så går det hockey. Jaha, man går. Kör mera. Jag tycker väl att när jag tittar på Schweiz så är man kanske skickligare, eller jag många gånger skickligare än SHL i spel med puck, att anfalla med sina toppformationer. Kreativiteten, skapa från egen hand, tycker jag i svenska ligan är, där håller de ganska hög nivå, men i spel utan puck så är de inte lika bra som i SHL.
Mm. Men innebär det här, är det roligare att gå på matcher i Schweiz och KHL än i SHL?
Det beror lite på vad du gillar att se. Vill du se en ishockey där du offensivt sett spelar med hög kreativitet, du har spelare som är individuellt skickliga, får möjligheten att göra de här sakerna, så är Schweiz en ganska rolig liga. Är du defensivt inriktad och inte vill se några misstag, då kanske det är en inte alls rolig liga att titta på. Ryska ligan går mer i, tycker jag, av de matcherna jag har sett, i perioder där det kan vara ganska lågt tempo och ganska tråkig ishockey ibland, och så höjs tempot och då ser man vilka skickliga spelare det är och vad de kan göra där. Och det är ju den individuellt skickligaste ligan här i Europa, i KL. Otroligt skickliga spelare som klarar av att göra otroliga saker i spelet med pucken. Men matcherna går inte alltid i hög hastighet.
Nej. Kan vi göra några förändringar i SHL för att få skickligare spelare och kanske, ja, som du säger, lite mer Schweiz-hockey kanske över hela?
Jag förstår varför man spelar på ett visst sätt i de här ligorna. Vi har ju ett seriesystem som gör att de två sista lagen, som det ser ut nu då, i år, fightas om att vara kvar i ligan. Då vill man spela på ett sätt som gör att man blir svårslagna, och man vill inte släppa in enkla mål, och då blir det att man fokuserar mycket på spel utan puck. De bra lagen har ju skickligare spelare, och det finns ju spelare i SHL som sticker ut, och jag skulle gärna se flera Ryan Lash i lagen här i SHL. Jag tycker han sticker ut by far här i SHL med sin spelskicklighet och sin kreativitet, och där ser man vad en skicklig spelare kan göra, även om man spelar på det sättet som man gör det sen.
Jag fick en sån här snilleblixt. När var Ryan Lash med USAs landslag senast? Går att byta nationalitet på honom? Oj. Är det inte någon fyraårsregel här? Vad säger Abis, du som kan alla regler?
Jag vet inte om man är någon superspelare, har man ett VM. Ryan Lash ska ju fokusera väldigt mycket.
Han har spelat med USA för 2012.
Nej, men för mig känns det ju som en spelare som ska definitivt vara stjärna i sitt lag. För att
han kanske inte räcker till på ett VM.
Jag tycker väl inte att han är en topp 6 forward på ett VM i ett svenskt landslag. Med all respekt för.
Men Eurohockey Tour då?
Eurohockey Tour har han ju kunnat spela till, om han nu. Men jag vet inte om Lash är väl ganska amerikan, va? Jag vet inte om han är så sugen på att åka runt med en trikoner, tror jag, och spela Eurohockey Tour om jag ska vara ärlig.
Men, nej, jag Garpen hyllar honom där.
Snilleblixtar ska vi inte underskatta. De kan vara...
Jag hyllade spelartypen.
Ja, och jag håller ju med Garpen. Sen är det en intressant fråga då, men hur får vi fler Ryan Lash då? Det är ju... Till stor del är det ju en lönefråga.
Men är inte Jocke Lindström, inte han har samma dignitet som
jo,
som Lash?
Ja, absolut.
Väldigt skicklig individuell spelare.
Nu är inte han, jag vet inte hur gammal
han är. Han är 33, Lash.
Ja, och hur gammal är Jocke
36,
nu? 36, de börjar bli gamla de där. Så vi behövs ju fyllas på med lite yngre förmågor. Och det finns andra spelare som naturligtvis har den spelstilen. Men vi skulle gärna se fler spelare av den typen i SHL.
Du, de unga killarna, vilka är du imponerad av i svensk hockey? Vilka är de här 20-åringarna, 19-åringarna, vilka tycker att, ja, men de här ska bli kul att jobba med under en lång period framöver? Har du några sådana här favoriter där ute som du tycker?
Ja, tyvärr, det som händer nu är ju att man spelar oftast ett JVM och sen så spelar man ett eller två år till och sen åker man över till NHL om det är en riktigt skicklig hockeyspelare i Sverige. Och det ser vi år ut och år in. Men om vi tittar på den senaste JVM-truppen här, så tycker jag Fagemo gjorde det jättebra i sin roll, i sin spelstil. Höglander, Rögle gjorde det bra i sin roll. Jag tyckte, nu spelar ju han där borta och hade hoppats på att han kanske skulle komma tillbaka, Gustafsson, centern. Den kedjan tycker jag var intressant allihopa där. Backsidan där fanns det ju en hel del backar som såg intressant ut och som förhoppningsvis är kvar något år till som vi kanske kan använda nästa säsong eller den här säsongen.
Mm. Och du fick vara Garpen då, Abis. Vilka av de här som han nämnde skulle du liksom vilja plocka ut den här till Beijer Hockey Games här och som spelas om någon vecka i Globen? Finns det någon som du tror skulle kunna liksom slå igenom och inte bli en ny så här Zetterberg, för det är en av mina första minnen med djurhockeytor när han demolerade Finland i en klassisk match där. Men någon som kan slå igenom för den stora breda folkmassan.
Pratar vi de man nämner i JVM?
Ja, men lite så. Eller du får ta någon som är kanske runt 20 också.
Ja.
Om du fick vara Garpen och plocka ut ett landslag, vilken krydda skulle du stoppa in där?
Ja, så nu gör det enkelt för mig då, i och med att det kom lite på uppstuds den här frågan. Men det är klart att Fagemo har ju en egenskap. Han gör ju mål. Det går inte att komma ifrån. Han är för jäkla vass i det där området runt målet där. Och på rak arm så hittar jag väl ingen direkt som är superintressantare än vad han är. Nu vet jag inte om han riktigt räcker till i en Eurohockey-tour. Turnering så, han är ju fortfarande kanske lite, behöver lite mer fysik och sådär, men jag tycker att han har en intressant egenskap i det där. Jag vet ju att Garpenlöv brinner lite extra för just målskyttet också, och nej, så det får bli Samuel Fagemo i så fall.
Mm. Är han aktuell för Beijer Hockey Games?
Han är aktuell för Beijer Hockey Games.
Ja. Men vi försöker alltid få ut lite, dra lite av Garpen här. Han har jobbat så mycket med media så att han ger korta svar, och det är ett sätt när man intervjuar någon att bryta av, att gå vidare i intervjun där. Men,
jag tycker Fagum också har ju växt i spelet. Jag menar, han gör ju allt egentligen på isen, det är inte bara målskyttet. Han spelar boxplay och han jobbar stenhårt och allt de här sakerna. Och där hoppas jag också att det inte är det, att han får vara den där målskytten också, så att inte liksom han kvävs i allt det andra. Han vill ju verkligen göra rätt där ute. Han vill vara en lojal lagspelare och allting. Men jag hoppas att inte det liksom går ut över hans offensiva spets.
Hur tänker du när du sätter ihop ett landslag då?
Ja, man tänker ju, man har ju ett gäng spelare naturligtvis som vi följer under säsongen, och med de spelarna så försöker man då, som din fråga, hur sätter man ihop det? Ja, man måste ju ha spelare som kan leverera i powerplay, och där finns det ju olika spelartyper. Det är spelskickliga, det är avslutare, det är någon som kan stå framför mål och styra, så de spelartyperna måste man hitta. Vi måste ha några som dödar utvisningar. Då försöker man leta den typen av spelare som kan döda utvisningar. Och sen måste du ha centrar som du bygger spel kring i kedjorna som klarar av att spela både och. Och sen en backbesättning där som är både kan spela utan puck naturligtvis, men även vända bort och spela med puck. Vi vill ju ha aktiva backar, och med backarna i anfallsspel, så de måste ju vara spelskickliga och klara av att hantera de situationerna i spelet med puck.
Ett pussel du lägger där. Och då kommer jag utsökt in på det som, jag vet om att Rekron inte älskar det här, och vi i media försöker vi balansera lite här, men ibland så blir det lite fokus på de som inte blir uttagna till landslagsgruppen. Och om jag börjar med Marcus Lillis Nilsson, Färjestad. Mm. Varför inte han med?
Ja, jag har ju förklarat det förut. Och det är mycket möjligt att han är med här i den här truppen som kommer nu, eller senare trupper. Men än så länge har vi haft andra spelare som vi känner klarar av att göra det jobbet bättre. Och som vi vet och tycker passar bättre i vårt lag. Och när man pratar om Marcus Nilsson så, när jag tittar på honom och när vi alla tittar på honom, så är han en otroligt spelskicklig spelare, jättebra i powerplay. Frågetecknen är ju spelet utan puck, om man klarar av att hantera den här man-man-situationen i 5-mot-5-spelet och i spelet, i försvarsspelet helt enkelt. Och där måste han ju få prova någon gång för att man ska se om det går eller inte. Och när det blir, och om det blir, det får vi se.
Mm. Erik Gustafsson?
Han har jag en dialog med, och han har tackat nej så här långt. Så att det är inga konstigheter.
Nej, han har haft lite personliga saker vet jag i Luleå, så vi hoppas att det löser sig, vi ser om isen då. Joakim Lindström, är det kapitlet avslutat? Har du gått vidare i?
Ja, jag har pratat med Jocke också, och där vi har gått vidare.
Mm. Precis, vi får se hur... Är det någon annan spelare som du vill fråga om? Vi fick lite på sociala medier.
Nej, men det är lite intressant i år är väl ändå om man tittar på SHL att de tittar topp 15 i poängligan så är det 3 stycken utlänningar bara. 12 stycken är svenskar och det skulle jag vilja säga är ganska ovanligt att vi har så många, många svenskar uppe i poängtoppen. Jag vet inte om du har också...
Nej, du är, nej jag tittar ju naturligtvis på det och jag har också noterat att det är fler svenska spelare som är uppe i skytteligan och ligger högt upp. Så att, och det är ju bra. Ju fler svenska spelare som gör mycket poäng i vår egen liga, det tror jag är bra för både SHL och svensk ishock.
En sån som Joel Lundqvist kan man väl ändå fråga om. Jag vet inte, har vi något definitivt där med Joel?
Han har också pratat med och han, både han och vi har gått vidare.
Jaha, så jag gör ju en otrolig säsong alltså, håller på att slå poäng, alltså individuellt poängrekord i SHL då. Men det finns ju också, det finns ju, man måste ge dem yngre chansen där. Men du, det som är mest viktigast, det är ju att vi vinner ännu ett VM-guld då. Och jag skulle säga att det avgörs ju lite vilka som går långt i Stanley Cup och vilka som är skadade av våra svenska NHL-stjärnor och hur ni lyckas fånga upp dem och få dem att komma till Schweiz nu där VM avgörs. Vad har du för tricks och knep? Hur gör du? För ni åker ju oftast på resa till NHL och så får ni, träffar ni om 15 minuter i en korridor. Kan man beskriva det så?
Ja, men alltså, jag var i november, jag såg 8 matcher. Jag tror jag såg och träffade 38 eller 39 svenskar på den resan. Och det man gör egentligen, man ser 8 matcher. Man byter städer i stort sett varje dag. Och efter matchen, man ser matchen och efter matcherna så går man ner och väntar på spelarna och pratar med dem. Och det är allt ifrån en minut med någon spelare till 10-15 minuter med någon annan spelare beroende på tid och hur mycket efterarbete de har och när bussen går och så vidare. Men det är viktigt ändå att stå där och hälsa på dem och se dem i ögonen och visa att vi bryr oss och att vi ser spelarna i deras miljö. Man får snacka en sekund hur det går där och ja, hur de trivs och så vidare. Så att mötet är jätteviktigt tycker vi när vi är där borta.
Är det en sms-kommunikation sen också? Alltså att man försöker underhålla det här och skicka positiva mejl, bra spelat där, snyggt powerplay-mål eller någonting?
Det är en pågående process under hela året där man skickar sms, man ser matcherna och kanske kommenterar de matcherna man har sett. Att jag såg matchen, jag tycker du spelar bra. Eller ja, någon blir nedskickad, att knyta ihop handen, liksom, gå ner och gör ditt bästa, du kommer snart upp igen. Eller tvärtom, man blir uppkallad och gratulerar till det. Så att man försöker följa så gott det går och försöker bara skicka så många sms man kan då. Sen är det ju andra saker också med, man försöker hålla kontakt med agenter som pratar med spelarna. Man försöker liksom ringa in spelarna hela tiden och se hur de både presterar där borta men också hur de mår.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Är det en nackdel att vi har vunnit så mycket på slutet? Det vill säga att många hockeyspelare har fått den här guldmedaljen som man kan ha i killrummet eller pokalrummet. Och att det kanske då, har man vunnit en gång så kanske man är lite nöjd. Jag tänker med landslaget.
Ja, jag vill ju hävda motsatsen. Men sen, det finns säkert någon som tänker så. Jag har vunnit, nu behöver inte jag vinna mer. Jag har medaljen. Jag vill ju ändå hävda motsatsen att har du vunnit en gång så vill du uppleva det igen. För det är inte så många som vinner någonting någon gång. Och att få vinna ett VM-guld och få sätta sig på flyget hem om man nu spelar någon annanstans och få dela det här med svenska folket, den upplevelsen är obeskrivlig och någonting som jag, om du frågar alla spelare som har gjort det, det vill man uppleva en gång till. Så den drivkraften tror jag är också de flesta spelarna som har vunnit.
Som det ser ut just nu i NHL så är det många svensk lag som det går dåligt för. Jag tänker på Nashville, jag tänker på San Jose. och så vidare. Anaheim vet jag inte om man kan kalla för svensk lag riktigt då. Men ja, men det finns några duktiga spelare där. Är det lättare att få spelare som helt missar Stanley Cup? Eller får de liksom en månad de ska hålla igång hockeyn då tills VM börjar? Eller vad har du för erfarenheter där?
Ja, det är också det är en svår fråga att svara generellt på. Nu är det 4 april i sista grundspelsmatchen i NHL. Och efter det sen så har vi tillgång att ringa till spelarna och fråga om de är intresserade av att spela VM och vill spela VM. Och då är det i stort sett en månad till VM startar. Det som är nackdelen, det kanske är tiden ibland för vissa, absolut. Fördelen är att du kan åka iväg till Bahamas en vecka, du kan lugnt och sansat samla ihop dina grejer, flytta hem för att sen ansluta i turneringen i Carlson Hockey Games innan VM för att sen göra en resa med till Kronor. Så att lite beroende på vad du har för situation där borta är väl svaret på din fråga vad man tar för beslut. Och sen är en skadesituation där många spelare väntar ju med att göra en operation på någon typ av skada som man dragits med under säsong, och det gör man det efter säsongen. Den spelaren tackar också nej då naturligtvis.
Kan du ha en känsla i liksom din ryggrad eller din databas vilka som troligtvis kommer redan nu?
Man försöker ju fiska lite grann och luska lite grann och känna efter lite grann vad spelaren verkligen vill göra. Sen vet jag, många gånger har man ju haft en känsla och sen ringer man efter säsongen och så får man ett nej. Så att ju fler år man har varit i den här positionen så brukar jag faktiskt inte känna efter så mycket, utan jag ringer samtalet efter säsong. Vi gör jobbet så mycket, så bra vi kan fram till tills de är färdigspelade, sen ringer vi och då får man svaret. Och det är väldigt blandat vilka som tackar ja och nej där.
Vi skulle kunna ha ett backpar som det ser ut just nu med Rasmus Dahlin och Erik Karlsson. Vad har du för känsla om deras intresse?
Vi har inte ställt frågan ännu och det gör man inte under säsong. Det är nästan, ja, det är ju dumt att förklara sig själv. De är ju där för att vinna Stanley Cup och ta sig till slutspel. Sen kan ju vi följa tabellerna, vi också, men det är ändå inte rätt och schysst mot spelarna att ställa frågan under säsong. Så att, men det är två otroligt skickliga spelare som jag gärna skulle vilja ha med i en VM-trupp, absolut.
Tror du Erik Karlsson är sugen på Tre Kronor?
Nej, mer? Det tror jag inte.
Varför inte då?
Nej, jag tror inte VM känns inte som hans grej. Han var väl med här i Globen och spelade, men sen har han väl inte om han varit med honom. Sen dess, det tror jag inte. Och det känns som att han hellre
World åker Cup iväg
på semester, och nu har de ju blivit pappa eller föräldrar också. Så jag tror inte att han kommer att spela VM. Men det finns ju andra backar. Just backar. Däremot funderar jag lite grann på det här med forward-kidan. Vi har två, eller en svensk kan vi säga topp 30 poängliggande där borta. Vi har två svenska topp 50. Nu reserverar jag mig för att det kan spelas matcher i natt. Men det är Elias Pettersson på 50:e plats. William Nylander 31. Är vi en svacka rent produktionsmässigt svensk ishockey på absolut toppnivå?
Om du tittar på det sättet så har vi ju genom åren haft fler spelare som har legat i toppen på skytteligan i NHL, eller ja, poängligan ska vi säga, inte skytteligan kanske, men poängligan. Och så ser det ju inte ut i år, och det är därför vi från förbundets sida har gjort ett omtag på vårt forwardsutbildningsmaterial. Jag och vi pratar väldigt mycket målskytte. Vi har försökt sätta fokus på forwardspelet i spelet med pucken, för vi känner att vi inte riktigt får fram de här spetsiga spelarna, eller mängden av spetsiga spelare som andra länder får fram. Och det arbetet har ju pågått ett antal år nu. Och vi känner väl att det börjar sätta sig lite grann. Och vi känner att när vi tittar lägre i de här landslagsåldrarna, i 16 landslag hörde jag nu, att han för första gången har fler skickliga forwards än backar. Så att det börjar svänga om lite grann. Och det tror jag är en del av det arbetet som jag har gjort. Och att i klubbarna också, att man förändrar utbildningen lite grann. Och det tar tid att förändra någonting. Och jag hoppas och tror att vi börjar se frukten av det nu i de yngre åldrarna.
Tittar man på skytteligan, som vi kallar målligan, så ser det ändå lite bättre ut. Då har vi tre spelare topp 30 i alla fall. Så jag funderar lite också på den här skickligheten. Att det är mera, ja, målskyttet är ett problem, men skickligheten totalt sett att kunna liksom spela fram andra också. Där har vi alltid haft spelare med Zetterberg och Sedin och med Bäckström och med
Peter Forsberg.
Och, ja, alltså, där funderar jag ju jättemycket på vad som händer.
Ja, då är vi tillbaka till det här, tror jag, i spelsättet vi har här i Sverige, att man fokuserar mer på att sätta press och åka fort och än att kanske jobba med de offensiva färdigheterna och kanske hur man spelar i spelet med puck också. Och när jag säger forwards utbildningsmaterialet, där är vi inne på att det handlar inte bara om målskytte, det handlar om forwardens roll, både med och utan puck. Och jag tycker att vi har släppt efter i forwardspelet offensivt sett. Just hur man attackerar i första vågen, hur jag kan se hur ryssar, till och med finnar, kan såga sig igenom på ett kontrollerat bra sätt. Men vi själva har lite svårare med det. Hur man målskytter i ett skott, hur jag ser andra länder har bättre skott än vad vi har i Sverige. De har fler målskyttar än vad vi har. Så att vi har ett jobb att göra. Jag tror de flesta i hockeysverige håller med mig när jag säger det. Men igen, det tar tid att förändra någonting. Det tar tid att liksom få alla tränare ute i hockeysverige som gör ett grymt jobb varje dag att börja jobba med de här sakerna och framförallt spela på det här sättet. Så att jag hoppas nu med de här yngre åldrarna som kommer nu att de kommer in med lite mer kreativitet och att man kanske har lite yngre tränare som tycker det är lite mera okej att jobba med det mer än vad man gör.
Har du, jag hörde bara som en intressant grej här, du var inne på Abels, det kanske var det jag skulle säga, men har du en hemlig formel hur man gör mål?
Nej, jag vet, vi pratade igår och så då skrev vi ju att de flesta målen görs ju ungefär på samma sätt.
Hur då? Nu är det här radio så att vi skulle vilja visa en sekvens. Alltså, men
nummer ett, var målvakten släpper in puckarna är ju ganska väl noterat, att det är de här 33 cm ovanför benskydden som en stor del görs och sen bredvid axlarna. Det är ju liksom skotten, det är där man säger plockhålet då, man skjuter bredvid axeln i det här vet mellan, vad ska man säga, plocken och axeln. Eller ovanför benskyddet, 33 cm ovanför. Det är där de flesta mål görs om man nu tar bort styrningar. Sen hur man gör det, eller för att skjuta där, så måste man ju få målvakten att röra sig. Och då pratar vi punkt till punkt. Att åker du in och åker mellan punkterna och skjuter därifrån målvakten kommer, så har du en stor chans att göra mål, eller större chans att göra mål. Och de skickliga spelarna gör så här mer än andra spelare gör. Och det ska du klara av att göra i trafik, med en klubba mot din klubba. Ska du klara av att skjuta runt där och ändå träffa på det här stället. Och det krävs träning. Det krävs massor av träning att göra det så att du kan hantera utan någon. Och sen måste du klara av att göra i matchsituationer där du är stressad och det kanske någon puttar på dig eller du kommer i full fart.
Det innebär alltså att man ska sikta på bortre stolpen som skytt då?
Där du kan skjuta därifrån målvakten kommer. Och det behöver inte vara bortre, det kan vara samma sida.
Nej, men om det blir en pass över centrallinjen så blir det oftast bortre liksom då på något sätt, om jag tänker rätt.
Ja, och i direktskott behöver man inte alltid skjuta, då skjuter du där i öppet nät naturligtvis, för då hinner inte målvakten över. Men direktskott är ju bra att du sa det, för det är också någonting som vi också måste klara av att skjuta och göra mer. Och då är det ett tankesätt som vi pratar om, att man måste tänka skott. Inte ta emot pucken, titta om jag kan passa till någon för att sen skjuta, då är situationen förbi. Så det vi pratar om är att så fort du kommer in över anfallsblå, då handlar det om att du är där för att göra mål. Alltså du är anfallszon för att göra mål. Sen om du gör det i första våg eller om det är en andra våg eller om det är ett stationärt anfallsspel du gör målet i. Det kan ske på alla tre olika sätt. Men du måste tänka att du ska göra mål och då måste du tänka skott före pass. Sen kanske du inte alltid skjuter, men du måste tänka så.
Mm. Du, om man vill göra mycket mål då, ska man ha en så kallad sweet spot som man siktar på och alltid skjuter på samma ställe, eller ska man kika var man ser nät någonstans?
Det är ju samma sak när du kommer ner matcherna. Om du är fri med målvakten så kan du ha ditt favoritställe som du vill komma och skjuta på. Och det är alltid bra att när du står utan målvakt eller om du står med målvakt att du alltid skjuter på ett och samma ställe. Gör du det tillräckligt många gånger så behöver du knappt tänka på vad du gör. Och det kan du ta med dig sen i matcherna när det är mycket folk runt. Du kanske inte ser målvakten när du skjuter. Men har du den här känslan av var du ska skjuta så kommer du skjuta där. Och jag tror att går du till de här bästa målskyttarna så siktar inte de allt utan de bara skjuter. Men de känner var de ska skjuta och det gör de för att de har gjort det så många gånger. Och de kan göra det i stort sett ifrån alla olika positioner. Med vikten på olika ben, baklänges åkande eller framlänges åkande och så vidare. Och det är det handlar om i hockey. Det går så pass fort så du måste kunna hantera alla de här olika situationerna.
Mm. Många bra tips, Abris.
Absolut, just det med direktskott är ju, så det är ju anmärkningsvärt statistiken på den, hur mycket fler mål som görs när man skjuter direkt. Jag tror inte bara handlar om att man liksom ska titta om man hittar passningar utan jag tror det är mycket teknik också, för det är svårt att skjuta direkt och jag tror att det är många som inte klarar av det utan behöver ta emot den först och sen skjuta liksom. Och det är just att träna på det tror jag är enormt viktigt. Jag har varit själv lite överrumplad faktiskt att det var så stor skillnad mellan mål som görs på direktskott kontra och ta emot den och sådär. Så att det, där finns det ju definitivt någonting att jobba med.
Är det slagskottet som är det fortfarande mest
bara
effektiva?
Bara få iväg den.
Ja, du behöver inte skjuta slagskott. Det direktskott kan ju vara en kort handledsskott. Det kan vara ett jättestort skott. Det beror på lite. Bovetskin står ju på sin sida om man tittar i NHL och han lyfter klubban ganska högt.
Han bombar på det.
Ja, så att du måste få iväg pucken fort och då måste du skjuta när pucken kommer på bladet direkt. Det kan vara en kort eller lång anläggning.
Mm. Vem spelar roligast hockey i SHL tycker du då?
Men jag tycker, av det jag ser så gillar jag Färjestads offensiva spel. Jag tycker de har en väldigt bra, ett bra spel med pucken måste jag säga. En kreativ anfallshockey där de kan göra mål på olika sätt. Både i första våg men även i det statiska anfallsspelet. Så att jag gillar deras anfallsspel.
Vad är det som sticker ut då liksom med deras anfallsspel om du jämför med andra lag? Förutom det du nämnde nu lite grann då, men om du går in lite mer i.
Nej, men det finns ju andra lag som ligger nära Färjestad, men du frågar de bästa. Jag tycker att de har ju spelartyper som klarar av att göra det här. Jag tror att de har en tränare som vill att de ska attackera offensiv blå och få göra mer än vad andra lag tillåter sina spelare att göra. Och i med det så klarar man av och sågas igenom det försvarande laget. Man använder hela zonen på ett helt annat sätt i statiska anfallsspel än vad andra lag gör. Deras backar är mer involverade och rörliga än vad många andra lag är. Och jag tror att det grundas i vad man har för tränare och vad den tränaren vill att man ska göra. För det är så många gånger som man pratar med tränare som säger att vi tränar på det här varje dag. Och sen så när det blir match då står samma tränare och säger att man inte får dribbla på offensiv blå och man ska skjuta i första våg hela tiden. Då spelar det kanske inte så stor roll hur mycket du tränar på om du inte får göra det på match.
Du, SHL lite allmänt tyvärr de senaste 2 åren. Det blir väldigt mycket fokus på interferens i målgården och det är väldigt mycket fokus på huvudtacklingar blir det. I alla fall vi media skriver mycket om det. Och jag tror att fansen mycket pratar om det och så vidare. Felaktiga domslut. Är det så ute i Europa också?
Jag tror att det är mindre ute i Europa. Just fokuseringen kring huvudtacklingar och på domarbeslut än vad det är i Sverige. Det är min uppfattning. Sen betyder inte det att de har bättre eller sämre domare där eller att det inte sker. Jag tror att det skrivs mindre om det i tidningar. Jag har ingen fakta på det.
Jag
det
ser aldrig en huvudtackling på VM.
Nej, det är mindre. Det är klart att det finns tacklingar som träffar högre upp, absolut. Men jag tror att det hänger ihop med att ju skickligare spelare har, de har oftast bättre speluppfattning och man sätter sig inte själv i de situationerna. Plus att man är mera vaken på när de här situationerna sker. Och det gör ju att man hinner skydda sig.
Mm. Hur ska vi göra SHL då? Ska vi ta bort tacklingar?
Ja, någonstans så är vi ju på väg dit. Jag vet ju att alla vill ha tacklingar med i hockeyn och jag själv älskar tackling. Jag tycker det fysiska spelet är en stor del och har varit för mig av hockeyn. jag har full respekt för det här med tackling mot huvudet och alla som får hjärnskakning. Alltså vi är i en svår situation. Finns det någon, något facit på hur vi ska göra? Nej. Just nu så har vi ju satt all fokus på den som tacklar. Och det har medfört, tycker jag, att vi i stort sett inte har ett fysiskt spel i SHL längre. Och det tycker jag med sig i NHL nu också, att det fysiska spelet är på väg bort. Och det kanske ska vara så att, och det här är inget hån på något sätt, men vi kanske ska gå till de reglerna som damerna har, att vi inte får tacklas istället för att göra klart för alla spelare vad som gäller. För just nu så tror jag att det är lite dubbla budskap där ute.
Oj, katastrof, Abis.
Hur ser du på utbildningen där? Ni pratar med målskytt och sådär. Hur ser du på utbildningen som görs idag från förbundshåll i unga år när det gäller just tacklingarna?
Det är samma sak där. Det finns ett färdigt utbildningspaket vad det gäller tacklingar. Hur mycket vi promotar det neråt i tränarkurser och ut mot ungdomar och så vidare, det vet inte jag, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag har inte tagit reda på fakta där, men det finns naturligtvis många bra utbildningar och många bra utbildningspaket som man kan ta del av.
Ta bort tacklingar då? Det är klart att vi ska tacklingar i SHL, eller håller
du
med?
Jag har ju varit inne på samma linje där, och det är som ser ut idag så är det ju så många olyckliga faktorer som spelar in samtidigt med farten, med vårdslösheten, med att man inte har något eget ansvar när man är puckförare själv. Som det blir en kompott av saker som gör att det kostar mer än det smakar, tycker jag, tacklas på något sätt. Att det blir för stora konsekvenser av det i förhållande till vad det tillför spelet. Så att jag är också inne på det, om inte vi hittar någon lösning på det. Men det är så många faktorer, så det är mycket som överordnas till det. Men nu tycker jag väl att farten kan vi inte göra så mycket åt. Den kommer nog bara skruvas upp. Jag tycker väl kanske att att man har blivit lite mindre vårdslös än som tacklar. Däremot så tycker jag väl att det egenansvaret är, där har vi jättemycket att jobba med faktiskt, med vad man, att det inte bara är en rättighet att vara på en is, utan att man även har skyldigheter att hålla koll på vad som är runt den. Det blir för chansartat för den som tacklar idag, beroende på vad den gör som är puckförare.
Och jag tror du är inne på en bra sak där, Abis, att om vi nu sätter allt ansvar på den som tacklar, så blir det ju att den som har pucken blir lite, han känner sig fridlyst, även fast han inte är det, men det blir den signalen som vi sänder till spelarna. Och då, om den här spelaren då fullföljer tacklingen, så är man inte riktigt med på att bli tacklad, och då blir skadan mycket större än att man som puckförare är med på att man blir tacklad, och att det kan förekomma. Och där, hur man går, hur gör man det här att vi vill inte ha hjärnskakningar, ingen vill ha hjärnskakningar, men hockeyn går så pass fort och det finns en fysisk del i det här, och när jag kollar regelboken senast så får man tacklas i ishockey. Ska spelaren då välja på en tiondels sekund om den här motsvarande spelaren som är puckförare är med eller inte med? Den respekten som vi pratar om, den är jäkligt svår för spelarna. Och då blir det att man slutar tacklas, för man vill inte bli avstängd och man vill inte få böter. Nej. Och det blir en nedgång. Om man nu vill ha tacklingar, så blir det här motverkande faktor till det här.
Ja. Och det där är ju det jag ser som den största skillnaden när jag är ute på internationella turneringar som VM och även JVM, är ju just förmågan att ta emot tacklingar, att skydda sig själv, att alltså vara observant till att inte, tycker jag är den största skillnaden, och det tror jag är en stor anledning till att vi har mycket mera den typen av smällar här hemma faktiskt. För jag tycker det är en skicklighet i sig, precis som att göra mål eller spela fram eller så där, så är det ju också att kunna ta emot tacklingar och liksom vara i ett läge där man inte är så sårbar som många blir här. Och jag tycker det är en utbildningsfråga till stor del. Sen handlar det ju om en skicklighetsnivå. De som är på VM eller World Cup eller OS är ju skickligare spelare. Det är inte bara det här med målskytt och passningar som är inne på, utan de är även skickligare på det andra. Så att ju längre ner i systemet du kommer, ju större blir ju problemen.
Sen finns det ju såklara fall i SHL där liksom man verkligen går efter huvudet och man kommer snett bakifrån, och de absolut, så måste vi vara stenhårda på den typen av tackling. Och där tror jag vi alla är överens. Det finns andra situationer som vi i hockey Sverige kanske blir lite delade, där vissa tycker att det här är hockey och man får tacklas, och han med pucken sätter sig i en situation där man, ja, den som tacklar har svårt att undvika det här, men ändå får den som tacklar avstängning och böterna. Och det är lite det jag är inne på. Det medför ju att det fysiska spelet försvinner iväg från sporten.
Ja, och där är ju som just, om man vill göra enkelt för sig, så är ju nord-syd-tacklingar rakt framifrån väldigt sällan det blir någon skada överhuvudtaget på det. Utan det är ju de här från sidan som man måste vara stenhård på att få bort. För de tycker inte att tillför sig det himla mycket heller, om jag ska vara helt ärlig. Och de är livsfarliga. Dels för smällen mot huvud, men även den här rotationen som blir i den smällen. Så att slå ner stenhårt på dem och tillåt betydligt mera, mycket mer, titta mer på de nord-syd-tacklingarna, tycker man ska vara mycket mera liberala mot.
Du,
jag skulle bara för att avsluta det. Jag tycker vi pratar respekt med den som tacklar, men jag tycker även den som är puckförare måste visa respekt och inte sätta sig i situationer som gör att det kan bli skada. Och det ska vi prata mer om, tycker jag. Man som spelare tar ju beslut där ute. Och kommer du efter sargen och någon kommer och ska tackla dig, om du duckar och försöker smita förbi och få en tackling i huvudet, det tycker inte jag är respektfullt mot den som tacklar och hockeyn i stort. För då gör vi det, så är det ett sätt att ta bort tacklingar. Så respekt måste vara från båda hållen när vi pratar respekt bara. För jag tycker att det är lite ensidigt när vi pratar respekt.
Och precis det du var inne på, Abris.
Ja, men precis. Vi är ganska överens här, tror jag. Det är också att man måste inte prata om det just när det händer, när man ligger på is, när det är någon som körs ut med ambulans, att han måste tänka på det. Utan det här ska vara någonting som hela tiden pratas om i laget. Och fan, spela förr så fick du en utskällning om du kom in och hade åkt på en open ice hit för att du inte var beredd. Liksom. Idag tror jag det är helt annorlunda. Idag tror jag liksom att det är, man skyddar hela tiden den som blir tacklad.
Bra sör. När du jobbade som expert för oss, Garpen, så hade du inga problem att tycka till om vilka som skulle vinna guld och vilka som skulle tvingas kvala. Vill du uttala dig med vad du tror, hur du tror går SL den här säsongen?
Jag tror att jag vet inte vad jag om någonstans tror jag tippat att Färjestad ska vinna guld i år.
Varför då?
Men jag tyckte inför säsongen att de gjorde en resa förra året. De har ett offensivt spel som jag gillar, och de visade att över tid att man kunde göra mål. Sen hade de problem i spelet utan puck, försvarsspelet, när det varit slutspel. Och där tror jag att man lärde sig mycket förra säsongen. Så att, kan de få till den delen, så tror jag att de kan bli farliga här framöver.
Vilka tror du hamnar i kvalspel?
Oj, jättesvår fråga. Nu har inte jag kollat tabellen här idag och de senaste gångerna. Men är det tre eller fyra lag som fightas om det nu?
Jag skulle säga stort sett så är det väl Leksand, Oskarshamn och Linköping. Jag tror att det skiljer 4-5 poäng då från Linköping ner till kvalsträcket. Då. Så att Linköping via tre raka segrar har ju skapats ett försprång nu.
Ja, och de har väl störst möjlighet att göra en resa uppåt också, med tanke på att de har spelat SHL och har den erfarenheten. Så att just nu lutar det väl åt Leksand och Oskarshamn.
Ja, spännande. Vi brukar alltid med ett quiz, och den här veckan är inget undantag, så jag ber väl att ni plockar fram telefonen och gör förberedda för ett riktigt bra quiz. Jag är väldigt nöjd den här veckan. Jag innan det small till igår med Elias Andersson till HV71 och Kobe Bryant där, som skakade runt hela idrottsvärlden, så satt jag och förberedde mig och tyckte jag fick till det riktigt bra. Så att vi söker en manlig hockeyspelare då, och först korrekt sms att svara till mig vinner en stor prestige. Du vet, Abris brukar nog vinna så att säga 90% av alla quizar här.
Ja, men han är den största myten. Jag är ju torskan.
Jag ser att han har Google uppe där.
Det är det Google eller? Ja, Elite Prospect eller?
Något av dem. Han har alla uppe.
Vi drar igång, och jag försökte göra. Jag vet att ni är ungefär, du är 68, Garpen, va?
Stämmer bra.
Och du är 69, Abris.
Ja, född är vi väl förtydliga nu, för det börjar bli så nära så att de kan tro att det är våran ålder.
Ja. Precis, men därför ni hänger med här. 5 poäng. Född 1969, läftare. Första husdjuret var en katt som heter Odi. Han gillar naturen och skidåkning.
Det var ju lätt.
Ska jag göra en stor chans? Får jag gör en stor chansning?
Jag gör det.
Ja. Okej, ska du chansa nu alltså?
Ja, okay. Men jag gör det. Så jag...
Men vill du inte vinna?
Okej, jag tar en till. Ja. Jag tror jag,
och det är alltså den som... 4 poäng. Debuterade som 15-åring i Division 1 och i laget Östersund. Bildade då kedja med Per Wallin och Roger Forsberg. Jag får inte svar här redan från Johan Garpenlöv då.
Jag tänkte svara det där första på första.
Ja, jag får två svar på fyra poängsnivån och den som först skickade var Johan Garpenlöv. Tre poäng, vad duktiga ni är. Har du koll på...
69 är jag faktiskt ganska bra på.
Ja, har du koll på alla hockeyspelars husdjur? Alltså? Vi kommer till det senare.
Det var inte det jag knäckte på, det var en annan grej.
Okej. Okay. Ja, det är intressant att höra.
Tre poäng. Värvades till Leksand med hjälp av Daniel Abråten och Mats Åhlberg. Han kom då från Björklöven. Han älskar att köra Skoda och avslutade karriären i Hannover. Han var faktiskt mest skadad under den här sista säsongen. Trubbel med menisken. Det var på trepoängsnivån. Så nu får väl ni som sitter och lyssnar fundera på vem det kan vara. Två poäng. Det är lite luriga ledtrådar det är det. Men ja, jag hoppas att ni har det. Och två poäng. När jag pratade med den här personen igår, då sa han så att ja, när du drar tvåpoängsnivån, då kommer Garpen. Kommer han kunna det. Två poäng. Är en jäkel i köket. Favoriträtten att laga är torskrygg. I JVM så spelar han i en nostalgisk kedja med Putte Eriksson och Niklas Eriksson. Det var Juniorkronans bästa kedja i den turneringen. Det var den här turneringen, om ni minns, Sverige kom tvåa. Och då Fedorov kom ut från utvisningsbåset med en puck. Så att det var en jättemärklig situation där.
90 var det.
Det kan nog stämma det. Och det var på tvåpoängsnivån. Ett poängsnivån, Denne Marcus assisterar Johan Garpenlöv i Tre Kronor. Och Johan Garpenlöv svarade först och rätt. Vem är det vi eftersöker?
Marcus Åkerblom.
Ja, och det är ju din kollega och kompanjon. Varför valde du honom för övrigt? Ta med honom till Tre Kronor. Vad tycker han tillför?
Han var på 17-landslaget när jag jobbade då som assisterande med Rickard. Träffade han uppe på russinlägerna. Har spelat med han också som på juniorlandslaget. Eller i juniorlandslaget. Och känner han sin gammal. Så att, kändes som en bra fit. Han vet vad det handlar om att vara i den här verksamheten som vi är i. Så det var ett ganska så, inte lätt steg för han att ta upp och komma in med oss. Men han förstod vad det innebar. Och han har hockeyhjärna tycker jag. Han läser spelare riktigt, riktigt bra. Har erfarenheten av att vara huvudtränare också som i min roll då, som kliver in i mitt första jobb som huvudtränare, kan ta hjälp av. Så att han hade många bra egenskaper där som jag gillade.
Tog du det på katten Ådi? Eller vad var du?
Nej, skidåkningen tog jag det på.
Jaha.
Ja. Jaha. Han gillar att åka skidor.
Men det gör väl, när han sa om de där ledtrådarna så tänkte jag liksom, det gör väl alla. Alla hockeyspelare är väl naturen och skidåkning.
Men vid första var en chansning, men det var han jag tänkte på. Andra så fattade jag direkt.
Du var ju bara sekunder före Abris då. Vad var du när ramlade poletten ner? Har ni mött varandra i något?
Oh ja, vi mötte Östersund 69 när det var små. De hade två spelare som gjorde allting. Marcus var den ena. Vilken var den andra då? Som också blev en väldigt bra spelare.
Men,
från Östersund.
Ja, Dahlén kom ju därifrån. Men han var ju före.
Per Johansson?
Nej. Ja, det var ju... Nej, men det... Ja. Vänta.
Har väl också spelat i Leksand, va? Kanske till och med. Malmö i alla fall spelade en gång. Utom NHL. Rickard Persson.
Just det. Rickard Persson. Precis,
ja. De två hade...
De kom ju med i All-Star-team där. Niklas Eriksson och Rickard Persson i det givet.
Jag tror att de hade en 68 som var bra också. Som spelade i Brunflo. Eller Brunflo. Jag heter Brunflo. Eller Brunflo.
Brunflo, ja, Brunflo, ja.
Som jag tappar namnet
på. Där har ju Kruto spelat också. Nu var det mycket nostalgisnack. Nu sitter 20-åringen under. Vad är det där för namn som sitter och släpper? Ja, men grattis Karpen. Det var bra jobbat av Abis också. Jag försökte få till att rätt... Liksom, det var ju på något sätt era barndomskamrater, i alla fall hockeykamrater, samma generation. Där det är lite lättare att ha koll på det. Jättekul att ha det här, Johan.
Tackar. Tack för att jag fick komma.
Och det är dags att avrunda där. Nu är det dags för oss att börja vända på lite stenar, för jag hör att det händer lite grejer ute i Nyhetssverige.
Ja, jag ser att du börjar krypa lite i kroppen på det här nu, så det är lika bra att vi avrundar nu då.
Tack för att ni lyssnar på oss, och vi hörs om en vecka igen.